ska gå till predikaren, kapitel 7. Predikaren 7 från vers 24 och fram till och med kapitel 8 och vers 1, som är ett sammanhängande stycke, så som jag förstår det. Och i svenska biblar så är det förskjutet framåt, så att det börjar i vers 25 och sen slutar i 8 också. Men vi går efter normal versindelning, så det är predikaren 7 och 24 till 8 och 1. Jag läser: långt borta är vad som har varit, och djupt, djupt, vem kan finna det? Jag vände mig, jag och mitt hjärta, till att lära känna och granska och söka vishet och idé, och till att lära känna oförnufts vanvördighet och galenskapers oförstånd. Jag finner då bittrare än döden den kvinna, hon som är giller och nät hennes hjärta, ett band hennes händer. God inför den gudomligaste ska fly från henne, och syndaren ska bli fångad av henne. Se, detta har jag funnit, säger församlaren, en till en för att finna idén som ännu min själ sökt och jag inte funnit. En man av tusen har jag funnit, och en kvinna bland alla dessa har jag inte funnit. Fast se, detta har jag funnit, att Gud gjorde människan riktig, och de har sökt många idéer dem. Vem är som den vise, och vem vet tolkning av ord? En människas vishet upplyser hans ansikte, och hans ansiktes styrka förändras. Titeln på den här predikan är syndens galenskap. Och det här textstycket lär oss: Salomo har upptäckt och funnit att synden är irrationell. En del säger här att han säger att han ser bak på sitt liv, blickar tillbaka botfärdigt till det förflutna, ser tillbaka på sitt liv och ångrar det han har gjort, de synder han begått. Och här frågar han sig: varför finns synd? Varför syndar människor? Finns det någon idé eller plan bakom det? Finns det någon plan, idé? Finns det något rationellt bakom varför en människa väljer att synda? Han börjar här i vers 24, första delen av vers 24, att säga: långt borta är vad som har varit, och djupt. Han talar om det förflutna. Vi minns från vers 23 hur han talade om hur visheten var långt ifrån honom. Och nu går han över till att tala om någonting annat som var långt ifrån honom, eller som var långt borta, nämligen det som har varit, det förflutna. I hela det här sammanhanget som börjar i vers 7 så har han talat om vishet inför det faktum att det existerar synd, att människan är dödlig och att Gud ska döma människan. Han har talat om hur det är bättre att ha en god karaktär och dö på rätt sätt, dö väl. Hur det är, man måste acceptera att Guds suveräna verk inte kan förutsägas. Förra gången jag predikade så såg vi om hur människan uppmanas att vara vis. Alla syndare, alla människor syndar. Och hur man kan vara vis inför det faktum. Och här, det här stycket talar då om hur synden hur irrationell synden är. Och konstaterar, det finns ingen vis idé bakom synden. Syndare frestas och faller i dödsfällan. Det visa är alltid att fly från synden. Gud skapade människan riktig, men hon har syndat. Och få människor är visa. Men vishet upplyser och avlägsnar hårdheten. Så vi ska se här på syndens oförnuftighet. Och hur vi människor kan få visheten och kraften att fly från frestelserna och synden. Vem kan finna det som har varit? Ställer Salomo, predikaren, i vers 24. Vem kan finna det som har varit? Vem kan gå tillbaka i tiden till det förflutna och rätta till det som har gått fel? Vem kan finna det? Långt borta är det som har varit och djupt. Ingen människa kan ändra det förflutna. Ingen kan finna, se tillbaka och ändra det. Ingen människa. Gud vet allt som har skett. Han ändrar det inte heller. Vers 25 går Salomo till att tala om sina forskningar som han igen gick för att göra. Han säger, jag vände mig, jag och mitt hjärta. Och en del kommentarer här säger då att han omvänder sig när han använder uttrycket jag vände mig. Här så säger de att han omvänder sig. Han är botfärdig över sin synd. Han ångrar sin synd. Han vänder sig tillbaka och tittar tillbaka på synderna han begått och ångrar sig. Här kan det betyda så att han vände sig i det bemärkelsen att han omvände sig. Men tidigare i boken så har han talat om hur han vände sig till nya ämnen. Han vände sig till att forska efter det ena. Han vände sig till att se på det andra. Så det är inte så det används i övriga boken, men skulle kunna betyda det här, då det verkar som att han här ser tillbaka på sin synd. Han säger att han vände sig. Jag vände mig, jag och mitt hjärta. Dels använder han ett överflödigt första persons pronomen och säger jag två gånger i grundtexten. Och mitt hjärta, alltså sig själv, sin person. Han betonar tre gånger om sig själv vad han ska göra. På ett poetiskt sätt. Det här är inte en ren, kall, sint, saklig undersökning som man tänker ta sig till att göra. Utan i hjärtat, med hela sin själ, med sig själv, med sina känslor. Och på det sättet han skriver så är det poetiskt hur han upprepar sig själv tre gånger. Och sen upprepar han tre olika ord för forskningen han ska göra. Dels han ska lära känna, han ska granska och han ska söka. Han ska lära känna på hebreiska yada, som betyder att känna med känslorna, men också att veta, att få in kunskap, att lära känna någonting, att granska någonting noggrant, analytiskt, detaljerat. Och han ska söka, han ska forska, han ska bläddra, han ska leta i urkunder. Han ska säkert söka i Guds ord som han har tillgång till som kung i Israel. Så det är det tre orden han säger för att forska eller lära känna, få veta. Det han, objekten han ska utforska är vishet, Och i det står det i bokstavligen. Den vishet som han sa i vers 23 var långt ifrån honom. Ska han ändå försöka lära känna och granska och söka. Sedan kommer ett annat ord, idé, hebreiska ordet cheshbon, som är besläktat med att tänka, en tanke eller en plan eller ett resonemang bakom någonting, ett koncept om vad som ska göras eller hur det ska göras, en plan eller en idé. Det här är den stora frågan här i texten. Vad är idén? Samma ord förekommer i vers 27 och 29. Det står olika i översättningar, använder inte samma ord genomgående här. Men ordet förekommer i vers 27 när han säger att det, när jag la det ena till det andra för att få sammanhang, står det i Svenska folkbibeln. Jag la det ena till det andra för att finna idén. Och sedan i vers 29, Gud har skapat människan riktig, men de har sökt många idéer. Så det här Salomo frågar sig, vad är idén egentligen? Sen kommer en till sak han försöker att lära känna. I andra delen av vers 25. Han ska lära känna bokstavligen oförnufts vanvördighet och galenskapers oförstånd. Här är han också poetisk med att använda synonymrim som de använder i hebreiskan. Han talar om två saker fyra gånger. Två saker två gånger. Oförnufts vanvördighet och galenskapers oförstånd. Det är konstruerat som en kiasm eller en ABBA, ABBA-konstruktion. Först oförnufts vanvördighet. A, oförnuft. B, vanvördighet eller synd. B, galenskap. A, oförstånd. Där A står för någon intellektuell brist, oförnuft, dårskap, oförstånd eller synd. Och B står för en moralisk brist eller synd, det vill säga vanvördighet, ondska, elakhet eller galenskap. Vi ser hur de här är sammanvävda och är varandras egenskaper. Vanvördighet är en tillhör oförnuftet. Och vice versa. Den moraliska bristen är en egenskap hos den intellektuella bristen, dårskapen. Och vice versa, den intellektuella bristen är en egenskap hos den moraliska bristen. Så dårskap är synd som är dårskap. Vad Salomo gör här är att han vill lära känna, se tillbaka på sitt liv och lära känna djupet av sin egen synd och sitt mörker. I sin botfärdighet. Han kommer fram till att synd är bara dumhet. Det finns ingen vis idé bakom varför man syndar. Han försöker själv se tillbaka på sitt liv och undra, varför syndade jag egentligen? Jag som fått den gudomliga visheten. Hade jag någon vis idé bakom att jag syndade? Har människor någon vis idé, något giltigt resonemang eller någon anledning till varför de syndar? Är det något genomtänkt bakom? I vers 26 kommer han fram till sin egen upplevelse. Att det finns ingen vis idé bakom att synda. Det handlar om att syndare frestas av synd och luras i dödsfällan. Någonting som är bittrare än döden. Det var en sak som jäckade Salomo i all hans vishet och i all hans sökande och efterforskningar. Det var kvinnor. Han säger att de är bittrare än döden, de här kvinnorna. Jag har läst tidigare i boken om hur det finns saker som är värre än döden. I kapitel 4 av vers 2 säger Salomo att jag gratulerade de döda som redan har dött mer än de levande som ännu lever. Och i kapitel 6 och vers 3. Om en man föder 100 och lever många år och är stor, liksom hans års dagar blir och hans själ inte blir mätt av det goda, och han dessutom inte har en grav, säger jag, bättre än honom är missfallet. Det är barn som har dött i mammans mage. För det barnet var det bättre. Eller för en död är det bättre. Han säger att det var kvinnan som var bittrare än döden. Här finns också en del olyckliga översättningar som säger jag fann något bittrare än döden, kvinnan, punkt. Men så är det inte. Jag minns när jag gick i bibelskola så var det en som gillade att skämta om bibelverser. Inte jag, men en annan. Och han tog gärna fram den här versen. Den här versen säger att kvinnan är bittrare än döden. Men så är det inte. Och jag tror att nu det finns bra översättningar också som förtydligar att det som är bittrare än döden är den kvinnan som, inte allmänt att kvinnan är bittrare än döden, utan just den sortens kvinnor, hon som, han talar om de frestande kvinnorna, de äktenskapsbrytande kvinnorna och prostituerade kvinnor. I Salomos fall var detta en tydlig synd som han hade i sitt liv, att han frestades av kvinnor. Vi läser i första kungaboken 11 och 3-4. Salomo hade 700 förstliga gemåler, alltså fruar, och 300 bihustrur. Och dessa kvinnor förledde hans hjärta. När Salomo blev gammal förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet Herren sin Gud, som hans faders Davids hjärta hade varit. Så Salomo vet, han berättar om sin egen erfarenhet. Vad är bittrare än döden? Den kvinna, hon som är ett nät. Hon är en fälla. Hennes hjärta är ett nät. Hennes händer är som ett band. Det är de här kvinnorna som han själv haft i sitt liv, som han frestades och lockades av. Dels så var de utländska kvinnor, och Israels folk fick inte gifta sig med kvinnor från folkslagen runt omkring, för att de kvinnorna med säkerhet skulle locka in dem i avgudadyrkan. Dels fick Israels kung inte ha fler fruar. Så Salomo begick både felet att skaffa fler fruar och att skaffa utländska fruar utanför Israels folk. Han lockades och frestades av dem. Han kunde inte motstå dem. Och som kung med makten att skaffa vilka kvinnor han vill, så föll han för frestelsen och gjorde det. Och de här kvinnorna inte bara frestade honom till att gifta sig med dem, utan frestade honom till att locka in honom i att dyrka avgudar. Det här talar om människans syndiga dårskap. I Salomos fall gällde det kvinnor. I andra människors fall gäller det annat. Men synden är inte vettig eller rimlig eller resonlig eller förnuftig. Synden, människan väljer synden för att hon är en syndande dåre som faller i dödsfällan, som frestas och blir bedragen att synda. Så det visa är aldrig att synda utan att fly från synden, säger han sen. Den som är god inför Gud ska fly ifrån henne, från äktenskapsbrott och annan synd. Det visa är alltid att fly från synden. Hur man gör det ska vi se på längre fram. Salomo går vidare och talar om män och kvinnors i deras oförnuft. Han ville finna idén, verserna 27-28. Han ville försökte lägga ihop ett och annat för att finna idén som han har sökt men ännu inte funnit. Och så går han vidare och säger: en man på 1000 har jag funnit, men en kvinna bland alla dessa har jag inte funnit. När han säger detta, det får vi också se längre fram vad han egentligen menar, men antingen kan det syfta på att han har sökt en visa, han har sökt efter visa människor eller riktiga människor, vers 29, där ordet riktiga används om människan. Han har sökt efter någon sorts människa och det enda han har funnit är en man på 1000. Inte här bokstavligt en, att en av 1000 män är vis, utan ska förstås som att väldigt få människor, ytterst få, är visa. Och sen säger han igen: men en kvinna bland alla dessa har jag inte funnit. Igen, här får man inte tolka det på ett misogynistiskt sätt. Det finns säkerligen visare kvinnor än män. Många kvinnor är visare än män. Eller rent av så är fler kvinnor än män visa. Men här är det här urvalet Salomo hade. Kom ihåg att han hade 700 hustrur och 300 bihustrur. Han hade alltså 1000 kvinnor i sitt liv. Och ingen av dem var vis. Alla av dem lockade in honom i avgudadyrkan. Så det är säkert det han talar om här. Inte att ingen kvinna alls är vis. Utan bland de 1000 kvinnor som han har undersökt, som han har i sitt eget liv, så var ingen av dem vis. Det enda som Salomo har funnit då i vers 29, han har försökt finna idén, resonemanget. Han har funnit att synden är bedräglig och lockar människan i fällan. Han har funnit säkert när han forskade och läste första Moseboken, så fann han att Gud skapade människan riktig. Men det är människorna som har sökt många idéer. Det är människan som har syndat. Så idén bakom synden kommer från människan. Det är människans skuld och Gud är utan skuld. Han riktar uppmärksamheten till denna viktiga sanning när han säger: se, detta har jag funnit i mitt sökande. Gud skapade människan i singular, Adam. I hebreiskan står det Ha-Adam, som både betyder människan och som är namnet Adam. Gud skapade Adam, riktig. Och sedan kommer plural, men de människorna har sökt många idéer. Adam och Eva syndade, och därefter följde hela mänskligheten med och syndade, som vi läser om i Romarbrevet 5 och 12. Genom en människa kom synden in i världen, och genom synden döden, eftersom alla hade syndat. Och vi ser här då syndens bedräglighet och människans galenskap. Gud skapade människan riktig. Gud skapade allting gott från början. Gud skapade människan, och han var god. Han skapade kvinnan åt Adam, för det var inte gott att mannen var ensam. Så han gav Adam, Eva, och allting var gott. Adam och Eva var fria från synd och lyckliga. Men så kom ormen och bedrog Eva, som bedrog Adam, och så bedrogs alla och föll i synd, och syndafallet skedde. Det fanns ingen vis eller rimlig idé bakom varför Eva och Adam syndade. De blev bedragna av ormen. De frestades och lockades till synden och trodde att de skulle bli lika Gud. Och föll för frestelsen och tog och åt av kunskapens frukt. Så Gud skapade människan riktig, som vi ser i vers 9. Men de har tänkt ut många idéer, inte bra idéer, utan dåraktiga och syndiga idéer. Hebreerbrevet 3:13 varnar oss för syndens makt att bedra. Ormen bedrog Eva, blev övertalad om att Guds plan, Guds idé, inte var den bästa för henne. Det var inte bäst för dem, blev de övertygade om, att vara som de var i lyckliga, sitt lyckliga tillstånd utan att ha kunskap om gott och ont. Ormen sa istället, nej, Gud vill inte ert bästa. Han försöker hålla undan er från att bli som honom själv, med kunskap om gott och ont. Ormen lyckades lura Eva om att Guds plan för dem inte var den bästa. Så Eva föll, Adam gjorde uppror mot Gud. Och alla människor, varje individ, har gjort samma sak. Fallit i synd. Har Adams arvsynd, som gör att de har hans skuld och syndar natur och kommer att synda som individ, som kollektiv. Paulus beskriver själv hur han blev grundlurad av synden i Romarbrevet 7:11. Synden, som fått avstamp genom budet, grundlurade och tog livet av mig genom detta. Människorna bedrar sig själva. Synden bedrar dem. Synden är en del av dem själva. Romarbrevet 1:21. Människorna kände till Gud, men tackade och ärade honom inte som Gud, utan de blev tomma i sina resonemang och deras oförståndiga hjärta förmörkades. När de påstod att de var visa fördummades de. Synd är dårskap som är synd. Som vi såg i vers 25. Synd, oförnuft, dårskap, galenskap är tätt sammanvävda. Syndare syndar för att de är syndare och de är galningar. Det finns ingen rationell idé bakom varför man ska synda. Det är att människan söker sin glädje utanför Guds goda plan. Och det i sig själv är synd. Att inte lita på Guds goda plan och tanke med hur människan ska leva och handla. Som sagt, Salomo med hans månggifte gick ifrån Guds plan. Gud skapade från början en man och en kvinna att vara tillsammans och bli ett kött. Men så ser vi hur månggiftet inleds tidigt. Och vi ser Abraham hade flera fruar. Många män i Gamla testamentet hade flera fruar. Kungarna tog sig flera fruar fastän de inte fick det. Men från början skapade Gud en man och en kvinna som ska bli ett kött. De två ska bli ett kött. Salomo gick utanför denna plan. Och det är ett typexempel för hur kvinnan är för många mäns akilleshäl. Att lockas och frestas av kvinnor. Även de heligaste munkar man kan läsa om genom kyrkohistorien har haft denna svårighet. Det fanns en, jag tror det var Bernard av Clairvaux, en som startade en munkorden inom katolska kyrkan som, jag vet inte hur länge sedan det var, men han hade själv problem. Han blev så upptänd av begär till en kvinna att han inte visste vad han skulle göra. Så han gick ut i den kalla floden och ställde sig mitt i floden för att försöka svalka bort sina känslor. Om det hjälpte vet jag inte, men vi ser hur det är en svårighet som alla, som är en akilleshäl för många män och även bland de som ska kallas heligast, så är det knappast någon som klarar den typen av frestelse. Och Bibeln varnar mycket, Salomo varnar mycket om den förföriska äktenskapsbryterskan eller horans makt att locka och ta livet av en man andligt. I Ordspråksboken skriver Salomo i flera kapitel, i kapitel 2, 16, om den främmande kvinnan, din nästas hustru som talar hala ord. Från henne som har övergivit sin ungdomsvän och glömt sin Guds förbund. Hennes hus sjunker ner i döden och skuggornas boning leder hennes stigar. De som går in till henne vänder aldrig tillbaka. De finner inte livets stigar. Han varnar i Ordspråksboken 5 och 3. Av honung dryper en trolös kvinnas läppar. Halare än olja är hennes mun. Men till sist blir hon bitter som malurt. Skarp som ett tveeggat svärd. Hennes fötter styr ner mot döden. Till dödsriket drar hennes steg. 6:25. Ha inte begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet. Och låt dig inte fångas av hennes blickar. Ty för skökan måste du lämna din sista brödbit. Och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ. Kan någon hämta eld i sitt mantelväck utan att kläderna brinner upp? Eller kan någon gå på glödande kol utan att fötterna blir svedda? Så går det den som går in till sin nästas hustru. Ostraffad blir ingen som kommer henne nära. Och han varnar i kapitel 7 och 21. Så förleder hon honom med mycket fagert tal. Med hala läppar förför hon honom. Han följer genast efter henne. Lik oxen som går för att slaktas. Lik en fånge som ska straffas för sin dårskap. Till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. Ty många slagna är fällda av henne. Talrika är hennes offer. Genom hennes hus går dödsrikets vägar. De för ner till dödens kamrar. Det här talar om den djupa livsfaran som är den frestande och äktenskapsbrytande kvinnan som Salomo själv hade erfarenhet av. Kvinnorna som frestade honom till avgudadyrkan. Och talar om synden i allmänhet, om hur synden frestar människan och lockar människan in i dödsfällan. I den eviga dödsfällan. Och texten säger att det är bättre att dö än att bli förslavad under synd och vara syndens fånge. Synden förslavar och dödar andligt, leder till slaveri, till andlig död och till evig plåga i helvetet. För att den vanhedrar Gud. Men syndaren låter sig villigt fångas. För han är en syndare. Och älskar synden. Som ett djur som går för att slaktas. Så följer han synden. Helt frivilligt. Och hans själ blir evigt bunden till helvetet. Men den som är god inför Gud, står det, ska fly ifrån henne eller från synden. Vi vet från vers 20 här i predikaren 7, som vi såg förra gången, att det finns ingen god, rättfärdig människa som gör gott och aldrig syndar. För att kunna bli god inför Gud krävs det att man blivit född på nytt och rättfärdiggjord och har fått en ny vilja att önska behaga Gud. Och därför flyr man ifrån synden. Man måste fly ifrån den här särskilda synden. Det går inte att kämpa emot den. Vi läser om Josef i första Mosebok 39:2-12. Josef hos Potifar blev frestad av Potifars hustru. Hon tog tag i hans kläder och ville locka honom till äktenskapsbrott. Två gånger svarade Josef: nej, jag kan inte göra detta och synda mot Herren. Du är min herres fru. Och jag kan inte göra detta och synda mot Gud. Svarade han två gånger. Sen en tredje gång. Så var han ensam i huset med Potifars hustru. Hon tog tag i hans mantel och sa: nu, ligg med mig. Josef stannade inte för att resonera och berätta om varför det här är fel eller dåligt. Han visste att han var i en svår, frestande situation. Han flydde därifrån. Han sprang. Han lämnade manteln och sprang därifrån. Han flydde. Likadant säger Paulus till kristna i 1 Korinthierbrevet 6 och 18. Fly otukten. Det går inte att tro att man kan stanna och kämpa emot den här typen av frestelse. Man måste fly, undvika varje situation, fly därifrån. Och så finns det många andra liknande synder. Men så ser vi räddningen i kapitel 8 och vers 1 som vi inte har sett på än. Vem är som den vise? Eller vem är vis? Vem vet tolkning av ord? Alltså vem är vis nog att kunna tolka Guds ord? Svaret är att det finns ingen som är sant vis eller god. Det är inför Gud man måste vara vis och god. Och det finns ingen. Eller han säger, en på tusen har jag funnit. I sanning så är det en på flera miljarder som är vis. En man, den vise, en viss människa. En man är vis. Jesus Kristus är den enda som är vis som människa. Han är den enda vise. Han är en på tusen, en på flera miljarder. Han är ypperst bland 10 000, står det i höga visan 5 och 10. John Gill, för att citera John Gill, bibelkommentatorn, han säger: det kan tolkas på detta sätt. En man, Messias, bland alla människors söner har jag funnit, som är fri från arvsynd. Men en kvinna bland alla Evas döttrar har jag inte funnit, som är fri från den. Så den här en man har inte egentligen med att ett kön är bättre än ett annat. Det har att göra med att Jesus, Messias, Kristus är en man. Den enda som var fri från arvsynd. Den enda som är vis. Han är den vise. Han är Guds egen vishet. Vi läser om visheten i Ordspråksboken 2:16. I de här texterna som talar om de här farliga kvinnorna. Direkt innan i varje stycke står det: visheten ska rädda dig från den främmande kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord. Visheten ska rädda från synden. Ordspråksboken 5:1. Min son, ge akt på min vishet. Vänd ditt öra till mitt förstånd. Ordspråksboken 7:1-5. Min son, ta vara på mina ord och göm dina bud inom dig. De ska bevara dig från den främmande kvinnan, för din nästas hustru som talar hala ord. Det är den här visheten, Guds vishet, Guds ord som är Jesus Kristus, som ska bevara människor, ska bevara oss från synd, vad det än är, som ska rädda oss därifrån det. Jesus är den här visheten personifierad, som vi läser om i Ordspråksboken 8:22. Där visheten talar och säger: Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i uttiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen. Innan jorden fanns, innan djupen blev till, föddes jag. Innan källorna flödade av vatten, när bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. Det här är sonen som är född före all tid, som är Guds vishet. I Matteus 11:19 och Lukas 7:35 talar Jesus om sig själv som visheten. När han säger visheten har fått rätt av sina barn. Och Paulus i första Korinthierbrevet 1 och 24 säger att Kristus är Guds vishet. Och sedan i vers 30, ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Jesus är den här vise som det talas om i predikaren 8 och 1. Han är den som kan tolka Guds ord rätt. Vi läser i Lukas 24 och 45 hur Jesus öppnade lärjungarnas sinnen så att de förstod ordet. Johannes 1 och 18 står det att den enfödde som själv är Gud, han har gjort honom känd. Eller ordagrant, han har tolkat, som det står i grekskan exegesat, och där som ordet exeges kommer från att tolka Bibeln. Han har tolkat Fadern för oss. Han är ordet som blev kött. Han blev en människa som vi, fast utan synd. Det är han i hans vishet som upplyser en människas ansikte och tar bort ansiktets starkhet eller hårdhet. Han tar bort förhärdelsen, hjärtats hårdhet. När vi plånigt föds genom hans ord, så förvandlar han det hårda ansiktet, det hårda stelhjärtat, till ett hjärta av kött, till ett ansikte av mildhet och helighet. Han ger oss sin ande och gåvan att kunna tolka och förstå hans ord. Så att när vi läser hans ord så får vi upplysning och förstår det. Han ger oss en ny natur som hatar synden, som vill fly ifrån den, som inte vill lockas och frestas och följa den, utan fly ifrån den, kämpa emot den och döda den, döda kroppens gärningar genom anden. Och det är han som ger oss sin rättfärdighet, så att vi blir gjorda rättfärdiga och ses av Gud själv som goda, så att vi är goda inför Gud och flyr från synden. Och det här var Guds plan och idé med synden. Även om det var människans onda idé och tanke att synda, så hade Gud den eviga planen och idén att ta våran synd och ondska och vända den till någonting gott. Vända den till något som gör att han visar nåd genom att frälsa syndare. Genom att sända sin son att dö för syndare och frälsa dem. Och på så sätt visa upp sin stora nåd och härlighet genom frälsningen av stora syndare. Genom att Jesus dog på korset i syndares ställe och återuppstod. Men om du är en dåre så väljer du synden och döden. Men är du vis, har fått Guds vishet, så väljer du rättfärdighet och evigt liv. Människan som alltid är hedonistisk väljer att leva för syndiga njutningar. Få människor är visa, som alltid. När de frestas så ger de efter direkt. Och frestelse ses idag av många som någonting positivt. Vi äter Janssons frestelse till jul för att den är så god. Eller vad det nu ska betyda. Det är något som frestar. Och syndare, de älskar syndens frestelse. De frestas och ger efter villigt och glatt. Och förstås finns det många nätkvinnor idag, bokstavligt talat på internet, som är som ett nät, en fälla, ett hjärta. Det finns många nätsidor där syndare fastnar och blir bedragna och fastnar och blir fångar i ett beroende. Där det är många äktenskapsbrytande och prostituerade kvinnor. Det finns många fake-profiler på Facebook och andra ställen som försöker locka människor att bli vän med dem på Facebook. Och så tar de ens bilder eller vad de nu gör med det. Profiler som låtsas att de är kvinnor. Som attraktiva kvinnor, men man vet inte vad det egentligen är bakom. Kanske är det någon gubbe som sitter och vill ta dina bilder och utpressa dig på något sätt. Vad de nu vill göra med det, eller hacka ditt konto eller vad som helst. I alla dessa fällor som finns i våran tid så blir dåren fångad i dem. Men den som är god, han flyr ifrån dem. Och det här är de två personlighetstyperna. Det är de visa som har undflytt världens smitta. Som har blivit gjorda rättfärdiga, födda på nytt, fått Guds vishet. Som har valt livet framför döden och synden. Kristna, vi frestas än idag, även om vi har en ny god natur, så kan vi frestas av synd. Även Jesus, som var syndfri, han blev frestad, som vi läser det om i Hebreerbrevet 4:15. Han blev frestad precis som vi, fast utan synd. Han föll aldrig för frestelsen. Vi som kristna strider mot synden genom anden, Romarbrevet 8:13. Med andens svärd, som är Guds ord och Guds vishet. Vi tar vara på hans bud som ska skydda oss mot synden. Vi tar vara på hans vishet och evangelium som ger oss kraft mot synden. Vi betraktar Guds ord, hans hot och varningar om att den som ska syndar ska dö. Men den som dödar kroppens gärningar ska få leva genom anden. Tittar på ordets hot och luften. Lufterna om evigt liv till de som lever rättfärdigt i Kristus. Vi som kristna ska göra det visa valet. Vi är födda på nytt. Avskyr synden och ska välja bort synden. Men vi frestas ännu. Och vi kan även falla i synd, även om vi är födda på nytt. Men då vet vi att vi kan fly till Jesus. Som Hebreerbrevet 4:15 säger, vi har en överstepräst. Vi har inte en överstepräst, Jesus, som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blir frestad i allt som liksom vi, men utan synd. Även när vi frestas och faller så kan vi fly till Jesus. För han vet också vad det är att bli frestad. Även om han aldrig syndade själv. Men det finns synd som inte går att kämpa emot. Eller kriga emot. Så som 1 Korinthierbrevet 6:18 säger. Fly från otukten. Och fly ifrån henne, den kvinnan som texten här säger. Den typen av synd, och det finns säkert, alla har sin egen variant av synd som är särskilt svår på olika områden. Som ni själva vet att ni inte klarar att kämpa emot eller att strida emot. Det går inte att stanna och kämpa emot den synden eller försöka resonera. Texten, Bibeln, säger då att vi ska fly ifrån den. Som Josef när han flydde från Potifars hustru. Det finns inga speciella knep att ta till mot den typen av synd. Det finns många som säger att det finns knep för hur vi ska överkomma den här eller den här synden. Men kanske är det en synd som är särskilt svår för dig, som det inte finns några knep att överkomma. Det enda knepet är inte ett knep utan att fly. Bättre fly än illa fäkta. Den som är vis nog att veta att han är en syndare och förstår sin egen svaghet i det avseendet, förstår att han inte kan göra bättre än den gode som vi läste om här ovan, utan måste fly för livet. Fly för att rädda ditt liv. Det görs genom att undvika situationen. Ordspråksboken 5:8. Gå inte nära det huset. Undvik situationer där du vet att du kommer att hamna i den frestelsen. Jag talar om social distansering. Du måste socialt distansera dig från vissa tillfällen, från vissa synder. Det finns ingen man som är så helig att han kan stå emot sexuell frestelse eller synd. Det finns många historier om pastorer, gudfruktiga män som har varit dåraktiga nog att sätta sig i den situationen, kanske har haft själavård med en kvinna ensam. Och det finns mängder av sådana historier som jag har hört om det, hur det har lett till otukt, till äktenskapsbrott. Även reformerta pastorer finns det exempel på som har gjort, varit dåraktiga nog att sätta sig i en själavårdande situation eller vara ensamma med en kvinna. Men det finns reformerta församlingar som ställer upp säkerhetsregler. Du får inte själavårda en kvinna ensam. Du får inte vara ensam med en kvinna. Du måste ha dörren öppen. Du måste dokumentera exakt vem du träffar, när och så vidare. Ordspråksboken 5:8. Låt din väg vara fjärran ifrån henne. Kom inte nära dörren till hennes hus. Fly därifrån. Undvik sådana situationer. Sådana situationer. Och andra liknande situationer. Där ni vet att ni är svaga. Kvinnor har andra svagheter. Undvik dem. Kanske dyker en sån situation upp oväntat. Gör som Josef. Fly. Spring rakt ut genom dörren. Som församling så förstår vi varandra. Att vi är syndare. Och hjälper varandra. Så det finns kristna. De visa som väljer att fly synden till Jesus och vinna livet. Men så finns dårarna, de otroende, som väljer synden. Andra religioner och avgudadyrkare som hittar på sina egna idéer om gärningsrättfärdighet genom gärningar, lönlöshet och synd. De förstår inte sin syndiga natur. De tror att de kan klara att leva heligt genom att följa religionen, vilken religion det än är. och tror att de kan vinna rättfärdighet i Guds ögon. Men de förstår inte att de redan där har fallit i avgudadyrkan och syndens dödsfälla. Det är endast genom evangeliet som du kan bli frälst, genom Guds vishet och Guds eviga plan, som vi läser om i 1 Korinthierbrevet 2:7. Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold, som Gud för evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Det eviga beslut i Efesierbrevet 3:10-11, som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. Inte rättfärdighet genom gärningar eller religion, utan rättfärdighet genom Jesu död i syndare ställe och tillräknade rättfärdighet till syndare. Om du inte är kristen, du måste se ditt behov av visheten som upplyser. Du måste se din synd, se ditt behov av vishet att kunna handla rätt, att du inte kan göra det utan honom. Det är rätt i att vara botfärdig, att se mörkret och djupet av din synd och var den leder, att du är en eländig och hjälplös syndare på väg ner till helvetet, att du behöver bli pånyttfödd. Du måste bli av med ditt förhärdade hjärta, ditt hårda ansikte. Du måste bli förvandlad genom Guds kraft och verk. Detta är det enda botemedlet mot synden, mot begären och frestelserna. Det är Guds andes eget verk. Nu när du hör evangeliet som man använder för att frälsa, när du hör evangeliet så att du blir född på nytt, så att du omvänder dig från din synd och förtröstar på Jesus som dog i syndares ställe, så att du får syndernas förlåtelse och evigt liv och sann vishet. Det är endast i Jesus som denna vishet finns. Men om ni väljer att vara obotfärdiga och inte ångra er, eller vara ateister, så är ni dårar. Ni fortsätter eran synd. Ni är galningar och oförnuftiga. Ni är fångade som djur. Det hade varit bättre för er om ni dog eller aldrig blev födda. Men nu kommer ni istället att hamna i helvetet. Nej, gör det visa. Fly ifrån synden och fly till Jesus, som är Guds plan och idé. Att förhärliga sig själv genom att frälsa stora syndare som dig. Se djupet av din synd och se storheten i evangeliet och fyll av tacksamhet, som vi läser om i Lukas 7:47. Hon har fått förlåtelse för sina många synder, och dina synder är också många och stora och djupa. Det är därför hon visar så stor kärlek. Den som fått förlåtelse för många stora synder förstår och kan visa stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. När du ser alla dina stora synder, vänd om och se hur det vänds till något gott. Hur alla dessa synder har blivit förlåtna genom Jesus. Och hur du kan fyllas av ännu större kärlek till honom. Så. Till sist. Synden är oförnuftig, irrationell. Det finns ingen vis idé bakom att synda. Gud skapade människan riktig, men människan blev bedragen och frestad och syndade. Synden är bedräglig och människan är galen. Och den oförnuftige dåren väljer synden och döden. Men den vise flyr från synden och söker räddning i Guds vishet som är Jesus. I honom får man rättfärdighet och evigt liv. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord och din vishet. Vi tackar dig att du är god och mäktig och full av nåd och barmhärtighet. Gud, vi bekänner än en gång vår stora synd. Vi bekänner vår svaghet, vår ondska, hur lätt vi frestas och faller även efter vi blivit födda på nytt och inte borde det. Och Gud, vi ber att du ger insikt om någon inte är född på nytt och inte känner någon och ånger över deras synd. Ge dem det, Herre. Gud, vi bekänner allt. Vi tackar dig att du, våran överste präst Jesus, också blivit frestad och vet och förstår våran svaghet. Men att han var utan synd. Han är vårt enda hopp och vårt enda syndoffer, felfria syndoffer. Genom hans blod är vi renade från all synd. Gud, vi tackar dig för det och vi ber.